Den sista söndagen på året så kan vi fundera på vad som väntar framöver, vad vi har att se fram emot. Jag ska läsa från första Petrus brev 3, 15-16. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Vi ska vara beredda att förklara det hopp vi har. Och vad är det för hopp vi som kristna har? Kan vi förklara det? Det första jag tänker ta upp det är att vårt hopp består av att vi ska uppstå och få evigt liv. De sista kapitlen i Apostlagärningarna handlar om när Paulus fängslas och förs till Rom. Då håller han flera försvarstal inför olika personer. Och i kapitel 24 försvarar han sig inför den romerska ståthållaren Felix. Han säger att han tjänar sina fäders Gud på så sätt att han tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Men det gjorde också de som anklagade honom, eller åtminstone ansåg de att de gjorde det. I vers 15 säger Paulus: och jag har samma hopp till Gud som dem, det vill säga de som anklagade honom, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Hoppet är att vi ska uppstå en gång, både de rättfärdiga och de orättfärdiga. I Daniels 12 kapitel så står det: de många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De rättfärdiga uppstår till evigt liv och de orättfärdiga till förakt och evig skam. Ja, i alla sina försvarstal i slutet av Apostlagärningarna så hänvisar Paulus till hoppet om uppståndelsen. Och det är också ett tema som är vanligt i hans brev. Han skriver flera gånger om det. I första Korinterbrevet 15, det kapitlet handlar väldigt mycket om uppståndelsen. Jag läser från vers 16. Om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter när han kommer de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Om Kristus inte har uppstått är vår tro meningslös. Då kan inte heller vi uppstå, och då går vi förlorade när vi dör. Men Kristus har uppstått som förstlingen. När han kommer tillbaka, då kommer de som tillhör honom att uppstå. Han kommer att upprätta sitt rike. Och när han sedan har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft, då kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud Fadern. Men vad är det då för kriterium för att vi ska få uppstå till evigt liv när Jesus kommer tillbaka? Ja, det står att det är för att det är vi som tror på honom och vi som tillhör Kristus. Senare i första Korinterbrevet 15 förklarar Paulus att alla inte kommer att dö. Att de som lever när Jesus kommer tillbaka ska förvandlas. I vers 51: se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. De döda ska uppstå odödliga och de som lever ska förvandlas. Paulus skriver, vi ska förvandlas. Han trodde själv att han skulle leva när Jesus kom tillbaka. Och Jesus, han nämner också det här i Johannes kapitel 6, vers 38. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vi som tror på Jesus får evigt liv när vi uppstår på den yttersta dagen. Kriteriet är att vi ska tro på Jesus Kristus. De välkända orden från Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den som tror på Guds enfödde son, Jesus Kristus, ska ha evigt liv. Den blir inte dömd, men den som inte tror går förlorad. Han är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. I sitt första brev skriver Johannes i kapitel 3. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet i honom renar sig, liksom han är ren. När Jesus kommer tillbaka, när han uppenbaras, ska vi bli lika honom. Och eftersom vi har det hoppet ska vi rena oss, liksom han är ren. En annan sak som vårt hopp består av är att vi ska få en arvedel i Kristi rike. Johannes skrev att vi är Guds barn. Och Paulus knyter an till att eftersom vi är barn är vi också arvingar. Romarbrevet 8 från vers 17. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi är arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Vi kommer att förhärligas med honom, men även skapelsen kommer att befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Skapelsen kommer också att upprättas då vi som Guds barn kommer att uppenbaras när vi uppstår. Och vi som har fått anden som förstlingsfrukt, vi väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det tas också upp i Efesierbrevet 1:14. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Anden som vi har fått inom oss är ett förskott på det arv som väntar oss i Kristi rike. Anden garanterar vårt arv. I psalm 37 talas det flera gånger om att vi ska ärva landet, det vill säga att vi ska få ett arv i Kristi rike. Vers 9: de onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. De ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Vers 22: de Herren välsignar ska ärva landet, men de han förbannar ska utrotas. 29: de rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Och vers 34: hoppas på Herren och håll dig på hans väg, så upphöjer han dig och du får ärva landet. Du ska se hur de gudlösa utrotas. Och Paulus skriver i Galaterbrevet 3:29: om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Vi som tillhör Kristus ska få en arvdel i Kristi rike. Däremot så skriver Paulus på några ställen, jag läser Efesierbrevet 5:5: ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvdel i Kristi och Guds rike. Att de orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike eller få någon arvdel där, det tar Paulus upp på flera andra ställen också i sina brev. Ja, det jag hittills har sagt sammanfattas bra av Paulus i Titusbrevet 3:4. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. I vårt hopp ingår alltså att vi ska få en arvdel i det rike som Jesus upprättar när han kommer tillbaka. Några kriterier för att vi ska få del av arvet är att vi är Guds barn, är ödmjuka och rättfärdiga. Vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd, men vi som tror på Gud ska vara noga med att göra goda gärningar. I riket som Kristus upprättar kommer vi att vara kungar och präster. I Uppenbarelseboken beskrivs när 4 varelser och 24 äldste faller ner för lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Och det är alltså Kristus. Uppenbarelseboken 5:9. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Hur ska det då bli i riket som Jesus upprättar, där vi ska regera och vara präster? Det är det rike som Uppenbarelseboken beskriver ska vara i 1000 år. En beskrivning av hur det kommer att vara i riket hörde vi Veronica läsa ur Jesaja 11 tidigare i gudstjänsten. Där nämns det att Jishai, det är alltså Isai i den gamla översättningen. Han var kung Davids pappa. Det står då att grenen som ska växa ur Isais avhuggna stam, och det är då Jesus Kristus. Det är han som är skottet som sköt upp ur Isais rot. Jesus var fylld av Herrens ande som gav honom vishet, insikt, klokhet, kraft, kunskap och gudsfruktan. När Jesus kommer tillbaka kommer han att döma rättvist. Genom hans tal kommer de onda att dö. Han kommer att skipa rätt. Han är rättvis och trofast. Och i det rike han upprättar kommer även naturen att förändras. Vi läste ju om att skapelsen kommer att upprättas. Rovdjuren kommer inte längre att äta kött. På Guds heliga berg i Jerusalem kommer det inte att ske något ont. Kunskap om Herren kommer att uppfylla landet. Som sammanfattning så är vårt hopp som kristna, det består i att vi ska uppstå och få evigt liv när Jesus kommer tillbaka. Vi ska få en arvedel i det rike Jesus upprättar. Och några av de kriterier som vi behöver uppfylla för att få del av det här är att vi tror på och tillhör Kristus Jesus och att vi är Guds barn. Jag tänkte avsluta med att läsa Romarbrevet 15:4. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger.
Vilket fantastiskt hopp vi har.